Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilken podd det kommer bli, Fabian. Det vart inte riktigt som vi hade tänkt, hörru.
Nej, vi tänkte ju snacka om försvarsindustrin. En industri som vi tror kommer ligga i en strukturell trend kommande 5-10 åren. De kommer ha mycket medvind, men vi var ju tvungna att sätta det här på skjuta
det passar ju när vi pratar om försvarsaktier.
Börjar bli sent. Vi var tvungna att skjuta på det här på en vecka för att det hände ju någonting extremt nu senaste veckan, och det är ju kollapsen av kryptoexchangen FTX. Och vi har ju pratat mycket om krypto i podden, så vi kände att vi var ju tvungna att lyfta det här.
Ja, men precis. Och som du säger, jag hintade ju lite redan förra veckan och sa att vi skulle prata om defensiva aktier. Och det var en liten ordvits, för det var alltså defense stocks, alltså försvarsaktier vi skulle prata om. Och som du säger, det händer ju extremt mycket i den branschen, får man väl kalla det. Det är ju en liten hemsk bransch förstås. Men det har ju hänt väldigt mycket, dels på grund av kriget i Ukraina, men det händer också väldigt mycket teknikmässigt.
Vadå hemsk bransch? Det är ju fan ESG.
Ja, och det är det som är grejen, att det har ju helt plötsligt blivit ESG från ingenstans. Men vi får som sagt skjuta på det, för att det här med FTX är så pass intressant och det händer så mycket grejer, och jag vet att en del säkert kanske redan är trötta på att höra, men jag lovar att det kommer bli väldigt mycket juicy detaljer i det här som ni inte vill missa. Jag tror att det kommer bli sjukt spännande. Det är verkligen, alltså vilken historia som har nystats upp framför våra ögon helt enkelt.
Ja, på sätt och vis kan man ju likna det här rätt mycket till Enron, gamla energifirman som gick under början på 2000-talet, eftersom båda firmerna hade ju väldigt mycket financial engineering som ledde in i fraud, helt enkelt.
Precis, och något annat som jag faktiskt liksom tänker mycket på eller liknar vi, det är faktiskt också lite kring att det här kanske nog verkligen är kryptovärldens IT-krasch. Men vi kan återkomma kanske lite till det senare avsnittet, vad jag menar med det. Som vanligt dock vill vi påminna, vi kommer ju köra också såklart veckans tre snabba, där det blir väldigt mycket intressant om nya Buffett-investeringar, hur många miljonärer som har tappats på Avanza och lite såklart om Musk och Twitter förstås också. Men innan det ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, och vi börjar väl med oraklet i Omaha. Det ska ju bli riktigt fett att åka dit och titta på gubbarna. Se om de fortfarande lever då. Men innan dess så har det nu kommit en nyhet här om att Buffett har investerat i ditt case, Fabian.
Ja!
Du pitchar ju det här i podden och jag gissar på att åtminstone Manger lyssnar. Så har väl berättat det för Buffett.
Ja, de har investerat $4 miljarder i Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Just det, då har ni lika stor stek där.
Exakt. Och det känns ju väldigt, väldigt bra att market makers frontrunnade självaste Warren Buffett in i det här caset. Och egentligen, det är inte så konstigt. Det här är ett case som verkligen passar nutida Buffett. Det är ett bolag med väldigt stora vallgravar. Man kan verkligen förutsäga kassaflödena. Ja, det känns verkligen som handen i handskar på honom. Och det som är intressant här är, som det vi lyfte i podden, det finns ju väldigt mycket geopolitisk risk med det här caset. Och det känns ju som... Jag vet inte om det är Buffett som står för den här investeringen, men det känns som Berkshire totalt synar den här risken.
Verkligen. Apropå att syna risken så såg jag en intressant artikel här häromdagen om, med rubriken Börsfrossan har klätt av 21 500 Avanza-miljonärer. Och det tyckte jag var lite intressant och har grävt ner lite djupare med andra siffror också. Det är nämligen så att det har ju varit en liten miljonärsboom kan man säga i Sverige och då på Avanza har i de här siffrorna väldigt fokuserade. Vi vet att det finns andra plattformar också. Till och med som kanske är bättre med tanke på att nu verkar många fly från Avanza till bland annat Nordnet och Pareto.
Ja, ni hör där vilka vi hört av oss till angående spons.
Precis. Ni är välkomna hit. Avanza är också välkomna. De kör ju tv-reklam och sponsrar Alex och Sigge och alla möjliga. Men de är för fina för oss till dem. I alla fall.
Skulle hört av oss till FTX innan de gick under.
Precis. Det var i alla fall en riktig miljonärsboom. Det känns som var och varannan. Tjomme på Twitter vart ju miljonär under förra året och förra året. Och under förra året, 2021, så var det faktiskt 36 000 av Avanzas kunder som blev miljonärer. Och det följer ju såklart, det var ju liksom vi hade coronakraschen, folk gick all in och sen vart en riktig börshistori här som kanske var våran blow off top på börsen. Och det skapade väldigt många miljonärer. Det är ändå anmärkningsvärt, 36 000. Man har väl 1,6 miljoner kunder någonting. Den är inte helt dagsaktuell den siffran. Så det är ändå ganska mycket folk måste man säga och på väldigt kort tid också. Totalt har Avanza 130 000 miljonärer. Så ungefär ja, knappt 10% av deras kunder tycker jag ändå är ganska imponerande. Men det som har hänt nu, under det här året när börsen har gått ner, så har man 21 000 som har blivit av med sin miljonärstatus. Och det är lite tråkigt, för precis innan här när alla blev miljonärer, då skapar man ju upp de här målstolparna, eller milstolparna på Avanza, där man kunde ticka av då olika så här mål liksom, på vägen upp till miljonen och framåt. Och nu har alla tickat ner igen. Det är inte som i spel att man har en achievement och man får hålla kvar den här lilla medaljen, utan där blir man av med igen om man stiger under då 1 miljon.
Till exempel. Ja, man ser det. Ja, nu har du fallit på 500 000. Ah, 400 300 000, sorry mannen.
Ränta på ränta går åt bägge håll tyvärr. Jag tittade tillbaka lite historiskt. 2014, alltså för 8 år sedan, då var man bara 20 000 miljonärer. Så det har alltså femdubblats fram till år 2020. Och sen har det gått i raketfart därefter. Och största bidragaren till de här miljonerna, vad är det för aktier tror du?
Tesla, kan jag tänka mig.
Ja!
Åh, det var det!
Snyggt!
Jag läste ingenting, jag bara gissa.
Det är faktiskt Tesla och den har faktiskt bidragit markant mycket mer än Evo. Vi pratade väl, det var väl förra veckan vi pratade om Cherry och Evo bland annat. Men det som faktiskt har skapat flest börsmiljonärer är Tesla. Väldigt intressant. Och det var nog många som dippköpte den under corona och sen gick den ju bara som galet. Galet starkt. Vi såg ju jättemycket in så här Instagram finansinfluencers att de rekade Tesla. De flesta låg all in i Tesla i princip. Det var den enda aktie de hade. Så att man får väl någonstans kanske kalla det tur om man inte är så ödmjuk. Den genomsnittliga avansianen däremot innan nedgången är en 40-åring med närmare 500 000 på kontot. Det här är lite intressant faktiskt. Det var därför jag tänkte lyfta upp de här siffrorna också. Jag tycker det här är väldigt ögonöppnande faktiskt. Jag vet att det är många som sitter och jämför sig och tittar på vad folk har på Twitter och, liksom, och att det känns som att alla har så stora portföljer och så vidare. Men snittet som sagt är att man har ungefär 500 000 på kontot. Och även det tror jag är ganska mycket för många. Men det är ju för att snittet också dras upp av de rikaste kunderna. Så något som är ganska intressant att kolla på är medianen för kunderna. Vad är liksom den i allra mitten på skalan? Det säger ju ganska mycket mer om vad det normala är. Kan du gissa på vad medianen är på en avancian? Vad de har för sparande?
Ingen aning, men jag gissar att det är under 500 000.
Ja, det är 50 000 kronor. Och det är faktiskt långt under vad man kan tänka sig. Vill man jämföra sig lite med andra så finns det faktiskt en sjukt spännande tabell. Den är dock från slutet på 2021 så att det är säkert tyvärr siffrorna ännu sämre idag. Men jag kommer länka till den i avsnittbeskrivningen. Den är faktiskt ganska intressant. Då kan man kolla på just medel- och mediankapitalet för olika åldrar och även hur mycket de månadssparar. Så kan man jämföra sig till exempel med andra och se om man ligger före eller efter i ligan.
Jag kan kommentera på den tabellen. Jag såg dock att när det kommer till månadssparande så är det endast via autogiro.
Ah.
Och inte då hur mycket man överför manuellt.
Men det är ändå ingen som tävlar i månadssparare. Alla tävlar i kapital, Fabian.
Nej.
Det är det enda som spelar roll. Totalt kapital.
Jag ser många FIRE-människor på Twitter. Där är det månadssparande som gäller.
De kan inte månadsspara. Ja, just det, de som inte har blivit FIRE än. Ja, ja precis.
De som inte har blivit FIRE, exakt. De som ska bli FIRE.
Ja, de som är FIRE, de räknar utdelningar istället. Men sagt, lite uppfriskande siffror kan jag tänka mig för många. Speciellt nu när det har gått dåligt år. Och man kanske tappat den där miljonärstatusen. Det kan vara bra att jämföra med andra och se att det är många som är ganska långt därifrån. Alltså, dessutom, som sagt, de här siffrorna är liksom ganska ögonöppnande. Och dessutom ska man då tänka på att de flesta människor sparar inte ens. I verkligheten äger ungefär 2 av 10 svenskar aktier. Varav nästan hälften av dem endast äger en enda aktie. Så det är många sådana som kanske har varit med i en optionsprogram. Eller var med i en Telia börsnoteras eller någonting. Så att man kan väl bara konstatera helt enkelt att har du mer 100 000 på kontot, då är du rikare än typ 90% av Sveriges befolkning. Och det tror jag att de flesta av våra lyssnare har ganska betydligt mycket mer.
100 000? Är det inte något sånt att en fjärdedel eller en femtedel av befolkningen klarar inte av ett utlägg på 5 000 kronor?
Ja, precis. Jag såg någon siffra med 3 000 kronor tror jag va?
3 000? Det är deprimerande.
Ja. Så är det. Förhoppningsvis ni som lyssnar på podden har det lite bättre ställt. Speciellt om ni lyssnat på Fabians aktieråd under den här våren.
Hörru, inga råd i den här podden.
Nej, inte från mig i alla fall.
Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys.
Ja, men det är jag som säger en disclaimer. Du har aldrig sagt en disclaimer.
Jag säger risk.
Du, Finanstwitter. Vi ska prata lite om Elon Musk. Hur mår egentligen Twitter under Elon Musk? För det första så har han ju sparkat folk till höger och vänster. Framförallt är det ju många som nu kommenterar på Twitter, som jobbar på Twitter och kommenterar hans tweets när han skriver om saker liksom som de tycker är felaktiga. Och sen är de sparkade dagen efter.
Jag ser ju att han kommenterar direkt att de är sparkade om någon går emot honom. Vilket...
Ja.
Och jag ser att folk kommenterar på det här. Ja, men du kan inte gå emot din chef offentligt. Vad förväntar du dig? Men han är inte en vanlig chef. Det är liksom så här, ja, jag vet inte. Jag tycker det är rätt skevt om han kommer med massa, liksom, hävdar sig och har fel. Och sen antar att folk inte ska peka att han har fel. Och sen sparkar de som gör det.
Nej, alltså jag förstår båda sidorna. Jag förstår att man kanske inte ska liksom hålla på och mopsa sig mot sin chef på Twitter publikt. Det är ju ganska korkat att göra det. Men andra sidan skulle jag nog säga att en bra chef skulle kunna äga sina misstag också när han gjort fel. Men skitsamma, något som är mer intressant, som påverkar marknaden mer än vad det här gör, det är ju hela Elon Musks idé om den här lilla blå checkboxen. Eller checkbocken kanske man säger. Ni som hänger på Twitter har säkert sett det. Förut har det varit så att man kan officiellt bli liksom verifierad. Om man har ett konto som anses viktigt, låt säga att du är president i USA, då kan du från Twitter bli verifierad och då får du en liten blå check så här vid ditt namn som då tyder på att det här är ett officiellt konto. Det är alltså inget paradikonto eller någon som försöker låtsas vara presidenten, för det finns ju många som utger sig för det på en anonym plattform förstås. Då har Elon Musk kommit på att nej, men vi ska testa ett annat koncept. Man ska kunna köpa den här bocken för $8 i månaden. Problemet med det är att då har ju alla köpt upp den här bocken. Även de här då bottarna, eller liksom spamkonton, parodikonton och så vidare. Och det här har faktiskt gjort kraftiga marknadseffekter. Dels var det ett insulinbolag, jag kommer inte ihåg vilket det var nu, men ett amerikanskt medicinbolag.
Eli Lilly va?
Ja, så var det. Någon hade då ett liknande användarnamn och så köpte de den här verifierboken, döpte om sitt konto så det hette likadant som bolaget. Och så skrev de att vi kommer numera ge ut allt insulin gratis. Det drog med sig hela insulinmarknaden ner. Till och med Novo Nordisk drabbades av det här i Norden. Och jag såg även att Lockheed & Martin, apropå försvarsbolag som vi ska prata om nästa vecka, där var det också, de gick ut och sa att vi kommer sluta sälja vapen till bland annat Saudiarabien, Israel och USA tills vi har liksom kollat igenom noggrannare på deras brott mot krigsrätt och så vidare. Lockheed & Martin föll 5% på bara den tweeten. Ganska otroligt ändå. Och det här är då Musk faktiskt ytterst ansvarig för.
Vad förväntar han sig? jag menar, för en grabb som lever, eller en man som lever hela sitt liv på Twitter, att han inte kunde se det här komma. Eller så var det något sjukt marknadsföringsknep, för uppenbarligen så har alla ögon på Twitter just nu.
Den precis, roligaste... och de har ju haft ett stort inflöde de använder också. Jag tror att i grund och botten så handlar det om att det är hans tänk, det är Silicon Valley-tänket som man driver med, att man jobbar väldigt iterativt och agilt. Man slänger ut en idé, provar den. Alltså Facebook har ju det som sitt motto, är ju move fast and break things, och det är exakt vad Elon Musk också gör. Han tar över Twitter, testar, om vi provar den här modellen, då får vi intäkter. Oj, nej just det funkar inte den här modellen. Det fanns en anledning till att det här var en funktion som man måste bli verifierad officiellt för. Och den har gått igenom typ 3 eller 4 olika iterationer här bara under senaste veckan. Så att, jätteintressant sätt hur han hanterar det här. Och man får hålla utkik efter, eftersom det här som sagt har fått väldigt kraftiga marknadseffekter. Kan ju vara någonting också man tjänar pengar på. Så att Lockheed Martin ner 5% på en felaktig tweet. Ganska bra köpläge till exempel.
Det roligaste var ju ett parodikonto på George Bush, som blev George Bush officiella konto, där han tweetade ut Miss Bombing Iraqis.
Ja, det blir knepigt när man får den där bocken då, för då litar man ju direkt på det kontot, för det ser ut som att det är det officiella kontot. Och det är därför den där bocken har funnit, för att inte någon ska kunna utge sig för ett annat konto. Sen en annan typisk klassisk maskgrej som han har gjort också förstås, det är att fida pengar mellan sina bolag. Han är ju väldigt duktig på det med att proppa upp sina bolag på olika sätt. Och det han har gjort nu till exempel är att SpaceX har ju nu tydligen gått in och köpt det största annonseringspaketet på Twitter. Så att det är ett sätt att då ta intäkter från investerarna i SpaceX, flytta in det i Twitter. Så att, ja han är inte dum i alla fall.
Tagit Tesla-ingenjörer, satt dem i Twitter också. Så jag tänker, vad tycker investeraren i de här bolagen om det?
Verkligen.
Det hade inte jag skrivit upp mig på.
Nej.
Jag menar, det är ju intressant det här att Musk köper upp Twitter. Musk har ju en vy om att han vill göra det till någon typ av WeChat-variant i väst. Och om man ska ge Musk någonting är det att han har ju rätt. Han vet ju vad användaren vill ha på ett sätt. Han vet ju hur han lockar människor och får dem att bli väldigt hypade om någonting. Om man kan leverera, det är en annan grej. Men man ser ju som sagt redan nu en flertal förändringar.
Ja, och framförallt är det lite jobbigt. De har ju ett antal miljontals användare. Och som sagt, han jobbar ju väldigt snabbt, som jag säger, och testar grejer. Och på sikt kanske det blir bra. Han kanske kommer hitta bra idéer, för han vågar ju testa saker. Han har ju noll konsekvenstänk liksom på det sättet. Och sen mäter de ju vad funkar inte, och så tar de bort det som inte funkar. Så att på ett liksom lite längre sikt så kanske det blir så att Twitter faktiskt blir en mycket bättre produkt. Men det är ju väldigt stökigt att vara en Twitter-användare just nu och vara beroende av Twitter.
Ja, igår stängde
han, jobbigt.
Igår stängde han ju av flertalet microservices, som innebar att hade du two-factor authentication kunde du inte logga in. Den är rätt jobbigt. Men jag vet, bland annat så vill han ju återlansera Vine på Twitter, som Twitter köpte 2012, bland ner 2016, alltså innan den här TikTok-boomen. Och det ska vara upp, liksom up and running innan 2022 är över. Vi får se vad som händer med det. Musk är bra med det här med deadlines, som ni alla vet. Men det kan vara rätt intressant, tycker jag. För att då kan man ju ställa sig frågan, kan Twitter vara en bättre konkurrent eller en större konkurrent till TikTok än till exempel Facebook och Instagram? För Facebook och Instagram, som ni vet, är ju en vänbaserad social media, om man säger så. Det är ju baserat på att du hittar vänner och sprider in information till dem och foton och liknande, i alla fall från början. Men TikTok och Twitter är mer intressebaserat. Du går in på Twitter för intresserad av finans, inte nödvändigtvis för att du känner Niklas eller har någon annan kompis som är på Twitter. Och då är det rätt intressant att ställa sig och ponera lite där, om man kan säga att Twitter kan de komma från ingenstans och ta en stor marknadsandel i kortvideoformat. För de var lite tidiga med Vine, nu är det helt rätt med TikTok. Och som sagt, de har den här intressegrafen som Facebook och Instagram kanske inte riktigt har. Och dessutom har man det här att man eventuellt vill stänga ner TikTok igen. Det är ju på agendan i USA. Man vill banna TikTok. Praktiskt skulle det ske via en tvångsförsäljning. Och då kommer vi ställa sig frågan, kan Twitter då vara en kandidat för uppköp? Musk har ju ändå flertalet connections med Kina. Det tycker jag ska bli rätt intressant att följa, se vad som kan hända där. Och sist men inte minst så tror jag, jag tror inte Musk kommer sitta och hålla på Twitter långsiktigt. Jag tror han blir tvingad att köpa den här skiten. Så att jag skulle inte bli förvånad om vi ser en börsnotering igen 2024-2025 när marknaden har lugnat sig. Och då är det inte otroligt om Musk fortfarande har en massa Tesla-fans, att de kommer och köper upp det här bolaget.
Nej, och han har ju väldigt mycket fokus. Han tweetade ju senast idag ut en graf till exempel på nya användare som har kommit in. Jag tror att han har väldigt mycket fokus på att få in nya användare, och det driver ju han förstås också väldigt mycket, som han får gratis reklam bara för att han är sig själv. Och det tror jag absolut, det kan vara en ganska bra sätt att bli av med det här till slut, genom att pumpa upp lite användarsiffror och sen så skicka ut det igen på börsen. Så kan han få tillbaka kanske en del av de här pengarna han har plöjt in i den. Men du, avslutningsvis om Twitter, vi ska inte fastna i det, för det är ju numera ett onoterat bolag, men så kanske på väg tillbaka till börsen inom några år. Men Twitter har ju sparkat extremt mycket folk. Runt 50% av personalstyrkan hörde jag. Och det är ju som sagt för att Elon går vilt fram i sin sparkning. Men jag tänkte fortsätta lite det här temat också med uppsägningar i techsfären. För vi pratade ju om Facebook förra veckan, eller Meta, om att det ryktades om att de skulle sparka en stor del av personalstyrkan. Det visade sig stämma de ryktena. De kom ju ut bara någon dag efter vi hade spelat in och sa att 11 000 anställda ska sparkas. Det är ungefär 13% av personalstyrkan. Jag sa att Intel sparkar 20%, Snap sparkar 20%, Netflix 450 personer, lite svårt att veta hur det är procentuellt. Robinhood 30%, Stripe och Lyft 13%, Salesforce 2000 anställda och Amazon gick ut idag var det väl. Vi spelade in den här 15 november, gick ut och skulle också sparka 10 000. Så att det är, bara den listan är 120 000 plus folk som blir av med sina jobb. Ja. Och det kan då ställas mot dotcom-bubblan där det var lite under det, drygt 100 000 som skickades ut.
Det som är intressant här är ju hur det här kan sprida sig in i andra industrier. Till exempel, startup-industrin är fortfarande tech-industrin, men till mindre bolag. För vi såg ju det när till exempel Klarna och Stripe tidigare sa upp en massa människor. Då spred ju det sig till många mindre bolag. De sa också upp en massa människor. Och jag tror eventuellt du ser den effekten nu också, om du ser en massa fangbolag säga upp människor. Då kommer startups också börja säga upp. Det är liksom lite följa John här i techindustrin. Och det kan ju bli lite av en ond spiral.
Verkligen. Du, ska vi hoppa in på dagens huvudämne, tycker du?
Ja, det tycker jag. Handlar det verkligen om att säga upp folk?
Ja, vad vore vi för podd egentligen om vi inte pratar om FTX-härvan? Vi är ju ändå, vi har väl ändå poddvärldens, eller svenska poddvärldens typ enda NFT, tror jag. Och det mest framgångsrika, får man säga också. Som för övrigt kan nämna det. Nu låter det som att jag ska sälja in våra NFT-er vi släppte här för något år sedan. Men i dem så ingår ju att vi har en årlig meetup. Och det är ju snart dags för den igen. Vi har ju bokat bord här för bara om några veckor. Ska bli svinkul att träffa det gänget igen. Så att gå in på, man kan hitta de här via OpenSea om man söker på Market Makers. Så att vill ni vara med på de här meetupsen, då kan man gå in där och försöka knipa en av de här. Skicka ett bra bud till de tidigare ägarna. Om man nu vill göra det. Så, nu har jag pumpat upp priser på dem lite också.
Ja, verkligen. Du kommer få ekomyndigheter på oss.
Nej, köp absolut inte dem. Men, vi har i alla fall en NFT. Vi är väldigt på tårna och vi har varit väldigt snackat mycket om krypto. Och nu har det ju hänt någonting extremt stort. Vi ska försöka gå igenom dels klart grunderna, men också finns det väldigt mycket saftiga detaljer kring det här också som är intressant. Och grunden egentligen, jag tycker det här är rätt intressant. För jag tror ju att det här kanske visar sig nu bli kryptovärldens lite it-krasch, eller som dotcom-bubblan, där man verkligen, här tappas ju verkligen förtroendet, som det gjorde för mycket också för dotcom-bolagen. Men sen kom det ju faktiskt tillbaka på sikt, vi får se om de gör det krypto också, men jag tror verkligen extremt mycket förtroende har tappats här. Förtroendet är just noll för hela den här branschen, för att det här har så många lager och nivåer att man knappt vet var man ska börja. Ska man börja liksom i drogerna, ska man börja i orgierna, ska man börja i kopplingarna till de politiska partierna? Eller pyramidspelet kanske. Jag vet inte, vad vill du börja någonstans, Fabian? Ska vi börja med bakgrunden kanske, berätta vad FTX är för någonting?
Jag tycker så här, vi pratar om pyramidspelet och sen svävar vi ut lite, framförallt kring vad investerarna tyckte och vad han Sam Bankman-Fried, eller vad han heter, verkligen höll på med. Det som är så makalöst här är att FTX, de hade ju en värdering på 32 miljarder dollar bara för typ 1-2 veckor sedan. Och nu är det noll. Och han, Friedman, han såg ju sin förmögenhet gå från 16 miljarder till 0 dollar på precis, samma tidsperiod.
Visst hade han gått i personlig konkurs? För de satte ju båda bolagen i konkurs, både amerikanska och internationella. Jag tror att han också satte sig i konkurs.
Det är det som är intressant, och vi ska gå igenom det lite sen. Men du hade ju investerare som till exempel Sequoia som investerade i FTX. Och då sålde ju Sam Bankman-Fried av delar av FTX och sen investerade det i Sequoia. Så jag vet inte riktigt, han har ju sålt av delar av FTX för att investera i någon typ av hyper liksom,
det är rörigt och det är det som lite går igen i hela det bolaget. Jag såg också precis här innan vi skulle spela in, skickade jag en länk till dig, att nu låg hans hus ute på Bahamas som var värt, var det 400 miljoner tror jag kanske? 39 miljarder dollar tror jag, eller miljoner dollar. Men okej, vi börjar från början. FTX i alla fall, för det är många som kanske inte ens hänger med på det. FTX är ju var världens näst största krypto-exchange. Vad menar med krypto-exchange? Vi kan säga en kryptobörs för att förenkla lite. Men det är ju ingen börs. Men det var där helt enkelt man kunde handla kryptovalutor. Den största är väl Binance. rätta mig om jag har fel. FTX var världens näst största, en väldigt stor legitim spelare. Och det var grundat då av Sam Bankman-Fried, säger jag, men han heter väl Fried. Jag tycker att man borde kalla honom för Sam Fried Bankman snarare. Men det, ditt var bättre nästan med fraud. SBF kallades han, så det blir mycket förkortningar, FTX och SBF. Och det är intressant, bara, det var bara en dryg månad sedan tror jag, då var han ju på framsidan av Forbes och kallades för The Next Warren Buffett. Han var ju alltså under 30, eller då, han hade fyllt 30 nu, men han var ju miljardär långt innan han fyllde 30. Det är för övrigt en liten dålig signal. Jag har sett andra som har omnämnt som The Next Warren Buffett. Det är bland annat spackkungen Chamath. Och han är ju helt försvunnen nu. Och de flesta spackarna har väl gått till noll. Han blåste ju alla sina investerare i princip. Techdrottningen Cathie Woods kallades också för The Next Warren Buffett. Alltså ARK Investment. Och sen såklart också Baby Buffett, Bill Ackman. Men han har ändå klarat sig ganska hyfsat.
Han har klarat sig. Det var det att han utnämnde strax innan han hade sin... han hade ju sin double whammy där med både Herbalife och... Just Valiant.
Ja. Nej, det är en riktig toppsignal att kallas för The Next Warren Buffett. Då ska man dra öronen åt sig och likvidera sina positioner kanske. Men, så FTX var världens näst största krypto-exchange, grundat av Sam Bankman-Fried. För övrigt, det namnet, vi måste bara kommentera på det när vi går vidare. Vi skojar lite om hans namn, men det är ett otroligt namn alltså. Det är lite som den här Red Eye-analytiken som heter Forbes Goldman. Sam Bankman-Fried, han har ju, jag tror att pappan som heter Bankman och mamman heter Fried. För övrigt, lite intressant, vi ska inte gå in på djupet med det. De är ju faktiskt involverade politiskt och är del av, som jag förstått, av den här anti-money-rörelsen. Alltså de som inte tror på pengar. Så de har väl mycket intresse av det här just med krypto och det som ett frihetsverktyg kan man säga.
Det är intressant också för att Sam Bankman-Fried var ju Demokraternas näst största donator.
Just det.
men i alla fall, vi går in på plattformen. FTX, DRX-exchangen. Det som är intressant här och är väldigt viktigt i den här storyn, för det här lägger grunden till vad som hände, det är att FTX hade en token som heter FTT.
Det ser ut... En kryptovaluta lite för enkelt.
Exakt, det är en kryptovaluta. Det ser ut som en aktie, men det är inte en aktie. Den ger inget ägande i exchangen, alltså i FTX. Legalt kan den inte göra det. Det kan inte vara för lik aktier, för då kommer du hamna i knipa med SEC. Alltså, ja, deras finansinspektion i USA. Det är, liksom, det är lite mer likt ett lojalitetsprogram. Köper man FTT, alltså den här kryptovalutan, så får du diverse perks, till exempel rabatt i trading. Däremot så skulle FTX använda en del av sin vinst för att köpa tillbaka FTT-tokens. Och redan där är lite gränslandet, för det låter rätt mycket som återköp av aktier.
Ja, och syftet är ju såklart att pumpa upp priset på ett FTT-token. Så att det man vill uppnå är ju återköp eller lite som en utdelning då, eller någon form av ja, återbäring.
Exakt, ju mer lönsamt FTX är, desto mer FTT skulle de kunna köpa tillbaka. Vilket som sagt förhoppningsvis skulle dra upp priset på FTT. Så därmed är ju FTT de facto ett... Det var ett bett på FTX vinst och vilken lönsamhet de kunde visa. Det som är intressant här är, och det här blir lite en utsvävning, är de hutlösa summor pengar som FTX brände mellan topline och bottomline. Framförallt på till exempel marknadsföring. Totalt så la man ju flera hundra miljoner dollar, 300 miljoner dollar för att dra in retail-investerare till den här börsen. Du hade ju allt från att du satte ditt namn på olika stadios i USA.
Ja, de hade ju FTX Arena. Det var väl Miami Heat.
Ja. De har tagit bort det nu.
Och det är intressant ändå att bolag som hade funnits i 3 år skrev ett 19-årskontrakt att de skulle ha det namnet på stadion i 19 år. Det är intressant.
De sponsrade ju även Mercedes i Formel 1 som nu hade tagit bort det från sin bil i Grand Prix i Brasilien. Dessutom så hade de jättemånga annonser med rätt dyra personligheter. De hade basketspelaren Steph Curry, amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady. De hade geniet Larry David.
Tom Brady för övrigt också investerare i FTX. Eller han fick väl säkert någon deal där när han gjorde reklam för dem.
Yes, men innan allt det här så startade Sam kryptohedgefonden Alameda. Fokuserade här på kryptoarbitrage. Senare efter det här så startade han FTX för att ha en exchange att trada på.
Precis.
Så han hade 2 verksamheter.
Ja, jag såg någon intervju med honom, för han hörde av sig till alla exchanges som han handlade på och kom med idéer på att det här tycker vi är problematiskt, det här funkar inte som det ska. Väldigt mycket av det handlade om hävstången, att de inte fick den hävstång de ville och de verktyg de ville. Och då, som du säger, då var det en lösning att skapa en egen mäklare helt enkelt. Och det var FTX som då var världens näst största mäklare. Och då började han ju lämna över alla medar.
Ja. Och vem lämnar han över till? Jo, han lämnade över till 28-åriga Caroline Ellison, Harry Potter-fan som också gärna pratade i intervju om hur lite matte och risk management som krävdes i hennes jobb. Man kan också tillägga att faktiska head of risk var en annan yngling med ynka 2 års erfarenhet av risk management på Credit Suisse, en bank som är känd för dålig risk management.
Och man kan säga ganska mycket om den här Caroline. Det är lite farligt här, för att det är lätt att döma henne kanske efter hennes utseende och hur hon pratar framförallt, ska jag säga. Men det går i alla fall rykten ju om att de här var någon form av par. Dock var de ju någon form av polyamorös grupp. Jag tror att det var 10 personer involverade i den här, om jag inte förstod det rätt, eller inte förstod det fel, som då var polyamorösa och hade någon form av 10-manna förhållande där då Caroline ingick. Så att väldigt mycket bygger på att man tror att han tillsatte henne för att det var hans tjej i princip som, ja, som han var kär i då, och var med i den här någon form av märklig grupp då, som älskade varandra.
Ja, och Bankman-Fried fick in jättemånga investerare. Anrika VC-firman Sequoia fick även in Softbank och Tiger Capital. Ni vet ju vad mer de har investerat i, WeWork och liknande, och hur det gick. Det som är intressant här är ju Sequoias otaliga artiklar om FTX och Sang Bankman-Fried. De var ju närmast... De är lite betuttade i honom, kändes det som.
Ja, och hela världen vart ju
ja,
det.
Ja, hela världen vart ju det. Vem kunde inte när Sequoia var inne och vevade, och BlackRock var också inne och vevade. På Sequoias hemsida så var det en artikel som, där det stod Sam Bankman-Fried has a savior complex. Maybe you should too. Artikeln pratade bland annat om hur liksom investerarna lyste upp när SBF pitchade över ett Zoom-call. De freakade helt enkelt. De satt och skrev meddelanden till varandra om att det var den bästa pitchen de någonsin hört, och att det var den bästa investeraren, för att han hade så grandiosa planer. Inte bara skulle det här bli kryptovärlden, du skulle kunna handla vad du ville, till och med en banan via FTX. Och det som är intressant också, att de satt även och de noterade att SBF, alltså Sam Bankman-Fried, satt och spelade League of Legends under sin pitch. Ja, det var en positiv grej, för det visade hur smart och intelligent han var.
Ja, jag tyckte snarare att simultankapacitet, att han kunde sitta och gamea samtidigt som han pitchat i mångmiljardbelopp till investerare.
Jag tycker det visar liksom lite på en oseriositet, men ja...
Det är det som är så himla intressant med honom, för att vi har inte ens berört, nu pratar vi om hon Carolines utseende, men mer signifikant är ju SPFs utseende. Han är ju känd för att han alltid går i shorts, jag vet inte om han har tofflor också, men alltid, och sliten t-shirt. Och...
Nej, han har ju så här gamla New Balance-skor så här, som papporna hade på 90-talet.
Ja, just det, det är klart, precis, och långa strumpor i förstås. Sliten t-shirt och ovårdat hår, det är ju liksom hans look, och det finns ju fantastiska bilder på honom när han sitter uppe på scen, till exempel på något event och föreläser, och de andra sitter i kostym uppklädda och han sitter liksom halvliggande i stolen med sin t-shirt och sina shorts. Och på samma sätt sitter han på de här pitcharna och kan inte ens bry sig tillräckligt mycket, utan han sitter och spelar League of Legends. Och bara en kort grej här, League of Legends, nu hoppar vi lite i förväg här, men som vi har redan avslöjat att det är som sagt konka hela skiten nu. Och hans konto är ju publikt, alltså folk ser ju när han spelar och inte, om han går in online eller inte. Och det var ju bara någon dag efter man gick i konkurs, då satt ju han och spelade League of Legends igen, så han verkar ju vara ganska beroende av att spela League of Legends. Så att han har ju suttit och gamat ganska mycket nu istället för att försöka rädda företaget, så sitter han och gamar.
Det känns som han har tagit mycket inspiration från Elon Musk, för att när efter den här pitchen då, när han satt och pitchade med till Sequoia, han lyckades ju resa $1 miljard utan problem, men efter det så hade han så kallad en meme round där han reste $420.69 million, alltså 420.69, från 69 investerare.
Precis, och det känner vi ju bland annat från till exempel Elon Musks bud på Twitter byggde ju på det, och även hans påhittade utköp av Tesla byggde ju också på 420-skämtet.
Ja, Sam Bankman-Fried, han vill ju också vara medinvesterare i Twitter. Han vill ju slänga in $5-10 miljarder. Vart de pengarna skulle komma ifrån, det vet jag inte. Men...
från sina kunder kanske.
Ja, och sina kunder, det ska vi gå in på lite sen.
Nej, men och det är intressant just det här med hans utseende. Vi nämner det för att dels såklart det är en karaktär, det målar en bild av honom. Men det späder nog också på det här att han är så extremt kaxig. Han sitter och spelar spel under pitchar, han klär inte upp sig. Det späder nog på väldigt mycket också bilden av att det här är ett geni. Han behöver inte anstränga sig. Han är bara naturbegåvning liksom, och folk köpte den bluffen helt enkelt.
Man ska tänka där också att mycket av Silicon Valley och egentligen tech- och startup-scenen rent generellt, oavsett vad det är i världen, bygger mycket på ungdom. Att du har 20-åringar utan mycket erfarenhet, lite geniklassade, nästan lite naiva, så de tar sig an vad som helst. Men det bäddar ju för problem, för de här har ju ingen, ja, de har ju ingen erfarenhet. De förstår, spelet kommer att säga komplexa saker som finansiella system.
Ja, man älskar ju den, liksom, de älskar ju den bilden av den här college dropouten till exempel. Sen behöver man inte prata om att personer har mångmiljonärer till föräldrar som har stöttat dem och har stoppat in pengar i bolagen och så vidare. Och som du säger, de tror också att de kan disrupta vilken bransch som helst, inklusive finans förstås. Och ibland då kan ju det gå fasligt fel. Men vad var det då egentligen som gick fasligt fel i det här fallet?
Ja, vi börjar med vad som hände för ungefär 2 veckor sedan. Då gick CZ... Det är förkortning på hans namn. Han är, jag ska inte ens försöka uttala hans kinesiska namn, men hans nickname, det är CZ, det är grundaren av den största exchangen Binance. Han var tidig investerare i FTX, investerade cirka 100 miljoner dollar, fick 20% av bolaget. Han gick ut på Twitter för cirka 2 veckor sedan och sa att han skulle dumpa hela sitt innehav i FTT, alltså den här kryptovalutan som FTX ger ut. Och backstoryn här är att han faktiskt sålde sin stek i aktierna FTX. Alltså han och Sequoia och de här investerarna, de får ju riktiga aktier i FTX. Men du som retail-investerare som vill ta del av vinsten och återköpen, du köper ju den här kryptovalutan FTT. Det är ju värt att ta med sig här. Men för att han skulle kunna sälja det här så var han tvungen att ta emot rätt mycket betalning i FTT. Och det var de här FTT som han ville dumpa i marknaden. Och det var nästan 2 miljarder dollar i FTT. Och en annan sak som är bra att veta här är att den här kryptovalutan var relativt illikvid. Så att den här försäljningen gjorde ju såklart att FTT föll väldigt skarpt. Det var väl 20% eller någonting över en natt. Men framförallt så gjorde det investerare, ska man inte säga spekulerare eller whatever, folk som ägde FTT, gjorde de ju väldigt rädda. Dels varför dumpar den här CZ FTT? Och framförallt vad kommer hända med FTX? Folk blir ju rädda att man kommer se samma sak som har hänt med Celsius och Voyager och Luna senaste året. Att man ser en fullständig kollaps. Och en stor anledning varför han dumpade CZ gick ut på Twitter sen. Han sa ju att det var på grund av recent revelations. Alltså att man har nya upptäckter kring FTX. Samt lite anklagelser att SBF lobbade för reglering till fördel för FTX och nackdel mot andra exchanges. Men det var framförallt de här recent revelations som var väldigt intressant. Vad innebär recent revelations? Är det något fel på FTX? Och som sagt, när CZ börjar lassa av sina, den här kryptovalutan, så börjar allting att falla. SBF, alltså Sam Bankman-Fried, går ut på Twitter, försöker hålla alla lugna, säger att det är lugnt, vi har tillräckligt mycket pengar för att kunna betala ut till investerare som vill ta ut sina pengar. Vi har likviditet. Och ett hett tips här: om du någonsin ska driva en exchange eller en börs, gå aldrig till potentiella kunder och säg att allting är lugnt, vi är likvida. Det är så här typiskt tecken på att saker inte är,
att man inte är likvida.
Så mellan söndagen och måndagen så blir det ju panik.
En klassisk bankrun.
Exakt.
Digital. Alla skulle ha ut sina pengar helt plötsligt.
Man drog ut 6 miljarder dollar fick kunderna ut innan FTX satte stopp för det här och liksom helt satte stopp för uttag. Och det är såklart ett stort varningstecken om ett bolag sätter stopp för uttag. Lite det man såg under corona i och för sig bland lite mer reglerade bolag.
Ja, och det är det som är lite skillnad. I en reglerad marknad så finns det kontroller på det här. Oftast och förhoppningsvis där man vet att det finns pengar. Men det var ju det som det visade sig att det kanske inte fanns tillräckligt med pengar.
Exakt. För på tisdagen då så säger Binance och CZ att de har en så kallad non-binding agreement att köpa upp FTX efter att man gör lite due diligence, kollar att allting står rätt till, för man vill ju lindra den här potentiella katastrofen om den näst största exchangen i världen går under. Det är såklart katastrof för hela kryptouniversumet. Men redan dagen efter kommer han tillbaka och säger att han har lämnat dealen på bordet. Han går därifrån för man har kommit fram till bland annat att det är en så kallad situation om mishandled funds. Det saknas över 8-10 miljarder dollar av kundernas insatta pengar. Och där, som ni kan förstå, där hjälpte inte alls situationen. Och snart var FTX undergång faktiskt ett faktum.
Och det är nu det blir intressant då, för att nu, likviditeten saknades helt enkelt. Allting går i princip noll. Nu har han satt båda bolagen i konkurs, både det internationella och det amerikanska bolaget. Och jag tror så sagt också att han är personlig konkurs. Och då börjar ju alla såklart gräva i detaljerna. Var har pengarna försvunnit? Och helt plötsligt, alla de här sakerna som alldeles nyss hyllades om SPF, typ att han gick i t-shirt och shorts, lyfts ju helt plötsligt upp som varningsflaggor. Hur kunde vi inte förstå vad som var på gång? Men vi kan ju börja gräva i situationen. Var försvann pengarna? Och hur hänger det ihop med den här Caroline, som antagligen var hans flickvän i den här polyamorösa gruppen?
Ja, enligt Reuters så hade FTX börjat låna ut kundinsättningar tidigare under året till Almeda, alltså den här hedgefonden, när de drabbades av att till exempel Three Arrows Capital och Voyager, det vill säga olika investeringar de gjort, började gå under. Och totalt ska ju Alameda varit skyldiga FTX cirka 8-10 miljarder dollar, alltså lika stor mängd som saknades hos FTX kundinsättningar. Och de här pengarna användes då för att spekulera i kryptobets och att injicera kapital i kryptofonder och kryptoprojekt som har liksom varit i trubbel under den här kryptonedgången. Och det här hyllades ju Sam Bankman-Fried för tidigare i år, där han jämfördes med J.P. Morgan på början på 1900-talet. Då hade ju en stor bankrun 1907 i USA där folk bara försökte få ut pengar, det var panik. Och då gick ju J.P. Morgan, alltså inte banken utan personen själv, tog sina egna pengar, lånade ut det för att stabilisera marknaden. Och det gjorde Sam Bankman-Fried. Det visade sig att det inte var hans egna pengar såklart. Och därför började han jämföras med J.P. Morgan och att FTX var framtidens J.P. Morgan bank och så vidare. Det visade sig vara helt fel. Han försökte helt enkelt rädda situationen. Funkar inte. Och anledningen till kollapsen var i grunden hur FTX och Alameda hanterade den här kryptovalutan FTT. FTX och Alameda, det är egentligen en rätt rejäl förenkling på företagsstrukturen, som när man ser en bild så är den oerhört komplex. Jag såg en bild från Financial Times där det ingick över 130 affilierade företag i den här företagsstrukturen.
Som han rattade medan han spelade League of Legends.
Exakt, för du var tvungen att öppna upp olika företag och olika länder för att kunna göra kryptoarbitrage och sådana saker. Och sen skyffla över lite pengar till Bahamas och sådana saker. Så det var en fullständig röra. Men förenklat kan man ju säga att så här fungerar det. Och jag saknar säkert några detaljer som vi kommer få skit för, men skitsamma. Så här fungerar det ungefär. Man hade system där FTX, de skapade FTT. Alameda, de köpte FTT till ett väldigt lågt pris. FTX, ja, de såg ju till att pumpa upp FTT. Och sen kunde ju då Alameda använda det här FTT som säkerhet för att ta ut riktiga lån på andra tillgångar. Och vart kom de här pengarna från? Jo, från kundernas insättning. Alltså, man skapar en valuta, man pumpar upp den så att den hade ett högre värde än när man skapar den. Och sen använder man den här som säkerhet till riktiga lån. Så på boken såg det ut som man hade mycket mer pengar än vad man egentligen hade. Och värdet på FTT, det var ju helt uppbyggt utifrån synen på FTX och SBF. Alltså Sam Bankman-Fried. Jag vet inte ens varför jag använder förkortningen SPF.
När du ändå säger hela namnet varje gång.
Jag säger inte hela namnet.
Vi får lita på att lyssnarna har förstått nu att SPF är grundare.
Det som är intressant här är också att det är väldigt många som har en teori att Alameda, till viss del i alla fall, användes för att frontrunna trades på FTX. Jag kan inte säga om det var liksom hur stor sannolikhet det är, men
det har ju kommit upp extremt mycket rykten och spekulationer, så vi kan ju utgå från att ungefär hälften av det vi säger nu om FTX kommer visa sig inte ens stämma. Och vi kommer ju åtminstone få se en fantastisk bok om det här, där vi säkert får se detaljerna. För Michael Lewis har ju rest runt med SPF nu ett tag. Han har ju skrivit ett gäng riktigt fantastiska finansböcker. Vill du nämna tre, Fabian?
Då är Big Short, då är Flash Boys och då är Liar's Poker.
Snyggt. Riktigt klassisk finansförfattare. Och han håller ju på att skriva en bok om SPF som man får gissa på vad tänkt, eller åtminstone inramat så att det skulle hylla honom. Men som nu antagligen kommer bli en helt annan typ av bok. Och kanske till och med någon riktigt intressant film i stil med den vi såg om Elizabeth Holmes till exempel nyligen.
Det som är intressant ändå, då har ju den här killen, alltså Michael Lewis, han har ju följt rejält med frauds och sådana här krascher, Big Short och Liar's Poker. Han har jobbat i industrin och så har han följt efter Sam Bankman-Fried i ett halvår och antagligen inte upptäckt några problem här, eftersom det har inte kommit ut tidigare, det har varit rykten, men han har ju inte gått fram, vad vi vet i alla fall, det kan komma fram senare att han har gjort det.
Det kan ju också vara så, nu spekulerar jag förstås, men det kan ju också vara så att man inte vill gå ut med det, för att då blir man ja med insider, liksom. Alltså då får inte han vara med och titta på det heller.
Ja, men tillbaka till huvudstoryn.
Ja, apropå huvudstoryn, om någon inte hängde med på hela den här FTT-FTX och Alameda-systemet, så hörde jag en riktigt bra sammanfattning som jag tror en femåring kan förstå, där de sa att om du tänker att McDonald's skulle skapa några nya pengar som de kallar för clownpengar, som är Ronald McDonald's clownpengar, och sen så ger de ut dem, så får folk köpa de här och den stiger i värde, och då börjar de ta ut lån hos banken för att de har så stort värde i clownpengar, och sen en dag kommer alla på att clownpengar finns ju inte på riktigt, och därmed då faller hela systemet. Så skulle man kunna sammanfatta det lite förenklat.
Det är exakt så det är.
Man har hängt upp hela värdet egentligen på alla lån på en valuta som sen visar sig inte ha något värde.
Ja, i början på oktober så började det krackelera lite här för FTX. Tradingvolymen är ner på grund av kryptokraschen. Folk är inte lika intresserade av krypto. Man börjar se konkurrens från decentraliserade exchanges som växer, alltså peer-to-peer, hos de som är kvar. Du ser också att högt uppsatta chefer börjar lämna FTX. Och som sagt, SBF börjar hålla på med en rejält många sidoprojekt här. Bland annat vill han ju investera i Twitter med Elon Musk. Det som är intressant också, det jag tänker på, vart kommer hävstången härifrån? Och mycket här handlar ju om hur crypto-exchanges fungerar i botten. Och de fungerar mer som broker-dealers än faktiska exchanges. För snarare än att matcha trades så gör de ofta transaktioner med kunden. Och den stora businessen här för FTX var att tillgodose traders med derivat med sjuk hävstång. Och för att göra det så måste de ju låna pengar. Och vart lånar de ju från? Ja, det var ju Alameda och från kunderna. Och detta gör ju att i slutet så blev de ju rätt likt en bank. De hade ju inte alla de här pengar i kassavalvet som de var skyldiga kunderna. Så om kunderna vill komma och ta ut pengar, ja, då blev det ju risk för likviditetskris. Och det var ju exakt det vi såg. I slutet innan konk så hade Alameda 12 miljarder dollar i tillgångar, 7 miljarder dollar i liabilities. Cirka hälften av deras tillgångar var i FTT. Och det var ju en tillgång som var väldigt illikvid. Började falla snabbt i värde. Och det var ju ungefär som ett bolag skulle ge ut en aktie och använda det som säkerhet på ett lån. Går bolaget dåligt så minskar ju såklart aktiekursen. Och om säkerheten som backar lånet faller så blir det ju en mardröm för risk management, för då måste du ju börja sälja för att dra ner på risken. Men det här trycker ner värdet på säkerheten ännu mer, och så helt plötsligt är det ju bankrutt. Och det var ju det som hände för FTX också. De schabblade ju bort en jäkla massa pengar, och resultatet blev ju att de gick i konken. Det som är intressant när man följer upp det här, det är att för att han SPF, han har ju gått ut på Twitter, han har väl ingen bra advokat eller någonting, så han har ju suttit med massa jäkla tweetstorms och sagt att han hade ingen aning om det här, han hade ingen aning om hävstång i systemet, allt möjligt. Och jag tänker bara, hur kan du inte ha koll på det här? Och framförallt, jag menar, finns det inte en teknologi som gör att allting, alla transaktioner alltid kommer att vara kvar? Det vore jättebra om det fanns någon sån typ av teknologi. Jag vet inte vad det skulle kunna heta.
Just det, något i stil med en block, att man la block som en kedja efter varandra, att man kunde följa det på något sätt.
Ja, men någon dag kanske det uppfinns, jag vet inte.
Ja, vi får se. Men sen har ju allting då försökt pussla ihop där. Och dels händer det ju massa grejer efteråt här, där det börjar snackas om att det kom malware på sajten, för sajten gick ju ner och det kom ut trojaner och folk sa att man skulle inte öppna upp appen och så vidare. Det kom rykten, jag vet inte hur pass sanna de är, om att då just Sam och den här Caroline hade byggt någon form av inbyggda bakdörrar för att kunna smussla ut kapital, att de autoförstörde sajten för att resa en spår. Vet som sagt inte hur mycket det här är som faktiskt ligger bakom det, hur mycket genomtänkt det är. Något som däremot, det som är intressant är att se hur många duktiga investerare som har dragits ned i det här. Vi har ju pratat om Sequoia och så vidare, flera sådana och stora investerare. Men dessutom också har det dykt upp väldigt många, till exempel hedgefonder och investerare, som visar sig haft väldigt för mycket krypto på just FTX. Och det här är ju en klassisk grej. Problemet liksom är ju att när Bitcoin kom och kryptovalutor kom, så handlade det om att det skulle vara ett tillitslöst system, alltså trustless. Du ska inte behöva lita på någon motpart. Problemet är att av praktiska skäl så har ju alla valt att lita på en motpart, till exempel genom att ha alldeles för mycket av sina tillgångar på en exchange som FTX. Precis som att vi litar ju på att om vi använder Avanza eller Nordnet eller något, så litar vi på att de har våra pengar.
Men den stora skillnaden där är ju regleringsmässigt. Vi är ju, enligt lag så kommer vi få tillbaka en stor del av våra pengar om någonting skulle hända i en bank. På Avanza så äger du ju själva värdepappret så är det inga problem egentligen. Men här, de äger din krypto. Det är AO, det är 101. Ska du investera i krypto ska du lägga det på en cold storage, en cold wallet. Precis. Så att du faktiskt äger nycklarna.
Ja.
Annars äger du inte din egna krypto. Och det är ju det som många har missat här. Det som är intressant med det du säger, det är att det är många institutioner som valde FTX framför till exempel Binance för att de ansåg att FTX var säkrare. Mm.
Och det var ju bland annat en snack om, det var ju någon Kanadas lärares pensionsfond. Hade ju pengar till exempel på FTX. De är värda noll idag. Det går inte att göra uttag längre. Jag såg en hedgefond, en kryptohedgefond. De hade ju majoriteten av sitt kapital, sa de, av sina kunders pengar på FTX också för sina kryptobett. Och det måste ju vara sjukt pinsamt och jobbigt att helt plötsligt stå utan kundernas pengar för att du helt enkelt la allting på en exchange istället för en cold storage, som du säger är 101 inom kryptovärlden.
Ja, var det de som torskar 100 miljoner?
Ja, om ni kommer ihåg David Daytrader från 2020 som satt och daytrader, han... Nu tappar jag bara, Dave Portnoy heter han ju, som ligger ju bakom Barstool Sports i USA. Han vart ju daytrader och myntade ju mycket av de här fantastiska uttrycken med att stonks only go up och så vidare. Han visade ju sig att han hade till exempel pengar på FTX, verkar det som. Och undrar nu, hur får jag ut mina bitcoins? Och någon förklarar för honom att de är borta.
Det är bullish för de som har kvar sina bitcoins, för det betyder att det är många mer som är borttappade där i kryptorymden.
Exakt, det finns färre kvar. Ja,
deflation baby. Det som är intressant här är ju att, ja, såklart är det mismanagement med tanke på att man har skickat över en massa med av kundernas pengar till den här kryptohedgefonden som har handlat vilt, och sen har man liksom torskat de pengarna. Men en annan grej är att FTX, eller SBF har ju använt FTX lite som sin personliga piggybank. För kollar man på balansräkningen, då finns ju liksom, kan du läsa ut till exempel att det står Trump lose. Då har han tagit ett bet med FTX-pengar att Trump kommer förlora valet.
Känns stabilt, 50-50 val.
Det känns inte så jäkla stabilt, inte så seriöst att ta ett sånt typ av bet med sin firma.
Nej, och det ska tilläggas, de här, vi pratade om hans bostad där som var värd 400 miljoner, tror jag att det är kronor. Den ligger ner i Bahamas, om jag inte minns fel. De köpte ju upp i princip ett helt samhälle i Bahamas för närmare, jag tror det var någon miljard i alla fall, för att då skulle kunna ha för anställda att bo. Och apropå hur de jobbade med anställda på företaget, en annan liten varningsflagga som man kanske borde noterat, det var ju att Sam också var en väldigt ivrig förespråkare av centralstimulanter, bland annat amfetamin. Han hade bland annat, sägs det, ju i princip föreläsningar för nyanställda och praktikanter om de olika centralstimulanterna som fanns, vilka som hade vilka för- och nackdelar, och rekommenderar att man använder det. Det finns även på Twitter, han har lagt ut en tråd om att han rekommenderar att man gärna ska ta liksom centralstimulanter i små doser för att vara vaken och alert och kunna spela LOL, alltså League of Legends, medan man sitter med investerare kanske. Och sen då hade han en beanbag på kontoret där han kunde gå, alltså som en sack och säck typ, gå och lägga sig och sova ibland, ta små naps. Och för att kunna somna då, de här centralstimulanter, då förespråkade han sömnpiller. Lite intressant. Även hon, Caroline där, som var vd för den Alameda hedgefonden, hon också skriver på Twitter att regelbundet intag av amfetamin får han att verkligen förstå hur dumt det omedicinerade livet är.
Det där känns också väldigt amerikanskt när du sitter... Det är väl det här...
Han hänger ihop lite med det här med Adderall, att det är många som tuggar sina ADHD-medicin i USA när de pluggar på tentor och så vidare.
Ja, men inte det amfetamin light ungefär?
Ja, den innehåller ju någon form av amfetamin, precis.
De börjar tidigt.
Ja, i USA verkar det ju som att det är väldigt vanligt. Och det där är ju medicin som för folk som har ADHD kan ju liksom vara lugnande då. Nu är inte vi såklart några medicinska experter, men det har ju spridit sig som en löpeld. Intressant, bara kort grej här. Man har ju listat ut nu vilken stimulant han själv tog. Det har man ju kunnat se på skärmdumpar och i intervjuer och så, liksom, om man zoomat in på hans skrivbord. Och han tog då en stimulant som han tog via plåster. Och då har folk kollat upp biverkningarna för den här stimulanten han tog. Och biverkningar inkluderar bland annat hypersexualitet och patologisk gambling. Och det här hittar jag alltså inte på, utan det är riktiga biverkningar som anmäls för det här läkemedlet som han tog.
Ja, men han sa ju, han SPF, han sa ju också att han vill inte tjäna pengar, han vill ge bort alla sina pengar. Och i slutändan så gav han ju bort massa med pengar, så var ju bara inte hans egna.
Nej, och han gav dem inte till välgörenhet, utan han gav dem till Alameda. Ja, som vanligt Fabian, vi brukar ha en liten innehållsförteckning. Äger du några FTT?
Ja, för fan, jag är ju helt sprängd nu. Jag har satt i 100% i FTT.
Alltså, det vore intressant, vi pratade ju tidigare om hur många Avanza-miljonärer som har försvunnit på grund av börsnedgången. Det vore intressant att höra hur många kryptomiljonärer som numera inte är det på grund av FTX. Men du och jag äger ingenting i FTX, vi har inte pratat så mycket om aktier idag. Men vi kände att vi måste ta upp det här med FTX, för det är en så otrolig story verkligen. oavsett vad vi har sagt så ska vi ändå som vanligt nämna att det inte är någon rådgivning i den här podcasten. Alla åsikter är LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktie@marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.